välkomna till Dyssepodden. Det här är Matilda.
Det här är Fabian.
Och idag ska vi prata med Anders Abrahamsson som är grundare till företaget Svensk Talteknologi och även grundare till Dyslexipriset. Hej och välkommen Anders.
Hej, tack så mycket. Kul att få vara med.
Kul att du är med.
Kan du berätta lite kort om dig själv för våra lyssnare?
Jag är en gift, har två vuxna barn, bor numera i södra Sverige nere i Blekinge. Bodde i Stockholm förut, grundade företaget en gång i tiden.
Kul. Och när du presenterar dig på Dyslexiprisets webbsida så säger du: jag är en driven person som är kreativ och inte ser några hinder utan möjligheter. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det finns många sätt att se hur man tänker sig framåt, hur man vill se som person och hur man vill jobba och vad är det för någonting. Jag försöker alltid se framåt istället, för att det enda man kan egentligen kontrollera och styra, det är ju det som sker framåt. Och då gäller det att se, vad kan man göra? Kan man vara kreativ? Kan man vara passiv? Någonting? Och jag väljer att försöka se det positivt och se, vad kan jag göra bättre för mig själv? Och helt enkelt vara kreativ. Och ordet kreativ kan ju vara liksom olika former, men det gäller, för min del har det alltid varit liksom, vad kan jag göra? Försök jobba framåt, titta framåt hela tiden, för det som har hänt går ju inte att ändra på. Och jag tror det kan vara en bra inställning, och det har fungerat för mig hela mitt liv. Att det som är bakåt kan jag inte göra någonting åt, men det är framåt, det är det jag kan göra någonting åt. Och då gäller det att vara kreativ.
Det var väldigt smart sagt.
Faktiskt. Hur fick du veta att du har dyslexi?
Ja, jag är en av de där barnen då, som satt längst bak i klassrummet, och på den tiden så kallades det då för ordblind. Och man fanns inte direkt någon hjälp eller någonting att få. Men jag visste att skolan ändå var viktig, men jag var ändå den som satt längst bak och hoppades inte läraren skulle se mig och försöka göra det bästa jag kunde i de proven som var, och ändå lära mig ändå någonting och sånt. Men sen i vuxen ålder så började jag inse att det här satt ju i fortfarande. Så jag började jobba då liksom mer yrkesarbetare. Men sen så förstörde jag mitt knä, och då började jag ju tvungen att jobba på kontor. Och då visste jag att försäljning, att prata, det kunde jag bra. Men sen så nu skulle man ju skriva kanske en offert eller någonting. Och då insåg jag det här, just det här med skrivandet och läsandet var svårt. Så då stötte jag på en lärare en gång i tiden i mitt bolag, då, Svensk Talteknologi, som var också min kund, som sa: ja, men Anders, du har jättebra grejer för de som har läs- och skrivsvårigheter, men jag tror faktiskt att du själv har dyslexi. Och jag tänkte då, ja, men det kanske är sant. Liksom. Så då gjorde vi en test. Och då fick jag bekräftat att ja, men Anders, du har dyslexi. Men då var jag ju redan 30-årsåldern. Liksom.
Och du är grundare av Svensk Talteknologi. Vi vill gärna höra hur företaget kom till.
Ja, det är väl lite det här, alltså, när man stöter på och man förstår sina egna svårigheter. Sen börjar man undra, hur kan jag hjälpa? Vad kan jag göra för någonting? Och då blev jag i samma veva rekryterad av ett företag som ägdes, och ägs fortfarande tror jag, av Synskadades Riksförbund. Och de hade ju, tyckte jag, jäkla coola grejer. De kunde ju få text uppläst, och de hade fickminnen där man kunde prata in och istället för att skriva. Jag tänkte, men det där passar ju mig också. Så att jag tyckte det var en fantastisk arbetsplats. Och sen skulle jag börja sälja någonting som gjorde att man kunde prata med datorn som skrev ut. Men sen skulle jag flytta ifrån Stockholm, och då bestämde jag mig i samma veva då att starta då med det här företaget Svensk Talteknologi. För att jag insåg att det här hjälper mig, då kanske det här kan hjälpa andra. Och då började jag leta efter fler produkter runt om i världen då, som skulle kunna passa. Och på så sätt så blev det liksom Svensk Talteknologi, där man liksom fokus var att kunna prata istället för att skriva.
Du har ju arbetat väldigt länge med digitala hjälpmedel. Vad behöver man förstå om digitala hjälpmedel för att få det att fungera bra?
Ja, alltså, för det första så är det inte lätt. För det första så är det är ju kopplat till något digitalt, med en telefon eller en dator och någonting. Nu, om man nu ska säga ett antal år bakåt i tiden, så är ju inte det så främmande. Men om man säger 15 år bakåt i tiden, så var det ju mycket svårare. För då var ju inte alla... Då kanske det fanns i skolorna till exempel datasalar man kunde gå i. Så att datavanan var ju väldigt... liten på den tiden, och då var det svårare att komma igång med dessa typer av olika hjälpmedel. Idag är det ju mycket enklare. Om ni tar upp era telefoner och ni skriver någonting, då kommer det upp förslag på ord och stavningar. Och det. Så att det ska man veta att det är enkelt, men, eller enklare, men det är inte. Det svårigheten är att man går ifrån en utredning kanske som man har dyslexi, och sen så får man massa produkter. Ja, men du ska ha det här, det här och det här. Och det kan bli jobbigt att man får för mycket. Det gäller att fokusera och tänka, okej, nu ska jag lära mig att få stavningshjälpen att fungera. Och var kan jag använda den någonstans? Och så lär man sig den produkten. Titta lite på videofilmer. Så att man fokuserar på ett hjälpmedel i taget. Och sen när man kan det, då kanske man kan ta en talsyntes eller något annat. Men det som oftast händer är att det blir en svårighet på grund av att man ska försöka göra så mycket som möjligt. Och så får man då press utifrån. Lärarna säger, ja, men du har det här nu. Nu ska du komma igång. Ja, nu klarar du dig själv och sånt där. Och det där tror jag nog är den största svårigheten. Att man inte får stöd och allting ska ske samtidigt.
Och vi vet ju att det kan vara svårt att börja använda nya verktyg. Har du några tips till våra lyssnare hur man ska tänka?
Jag tycker man ska titta på vad är mitt behov? Vad är det jag har svårast med? Och sen så ska man försöka se, hitta filmer kanske på YouTube och olika. På de här tillverkarnas produkter finns ju filmer, så titta på dem först. Och sen så utgå från det. Och se, är det här någonting jag behöver? Och fundera vad jag själv behöver. Inte vad läraren säger, eller en logoped säger, eller ens föräldrar säger. Utgå från dig själv istället. Det tror jag är viktigast.
Ja. Mm.
Vad använder du själv för hjälpmedel?
Jag använder stavningskontroll. Jag använder den för hjälp med stavning. Och sen använder jag ordproduktionen ofta. Och framförallt när jag skriver på engelska, då är det jätteskönt att kunna få förslag på orden och kunna stava fel och inte behöva tänka på mycket. Och så ser man rätt, ser man det rätta ordet. Och sen så skriver man vidare. Jag tror det är den. Talsyntesen kan vara ett trevlig ibland för att kunna lyssna på längre texter. Men jag skulle vilja säga stavningskontroll och ordproduktionen. Jag använder både telefon och dator.
Ja, stavningskontroll, den är man tacksam över. Alltså, den hjälper mycket.
Ja, det är det. Och speciellt på engelska, och det blir svårt också. Sen är det ju alla de här så kallade homofonerna. Den tycker jag är jättesvåra. Liksom. Där olika ord stavas, men låter likadant, men stavas olika.
Mm. Ja, det är inte lätt. Hur är det att vara företagare med dyslexi? Det kan ju kännas som en stor utmaning.
Det är det, men jag tror återigen, där är det fokus på en sig själv. Vad är det jag klarar? Vad är mina styrkor, starka sidor? Och sen försöka ta hjälp. Ta hjälp av någon annan som kanske kan skriva, sköta ekonomin. Alltså försöka få hjälp av vänner eller försöka i familjen. Så det tror jag nog det är det viktigaste, för att det är bättre att titta på sina styrkor och jobba på sina styrkor och ta hjälp med sina svårigheter eller svagheter. Det är så jag har känt. Det är så jag har jobbat och tänkt.
Du har säkert hört talas om begreppet dyslexistyrkor. Vad tycker du om det begreppet, och vilka sådana styrkor skulle du säga att du har?
Jag tycker det är ett bra begrepp, för att man får fokus på istället ens fördelar eller styrkor, istället för att det är lätt att börja tänka vilka svårigheter man har och vad är som man tycker själv är knepigt och inte fungerar, istället för att tänka på vad är jag duktig på, vad är mina styrkor. Jag tycker det är ett bra begrepp, om man säger så. Min egna styrkor skulle jag nog säga att det är nog att jag tror på det jag gör och det jag jobbar med och det jag fokuserar på. Och då är det enkelt också att prata om dess fördelar och prata och hjälpa andra. Men det här skulle kunna hjälpa dig och det. Så att det är väl inte talets gåva, som vissa säger att det kanske heter. Men alltså, jag tror det är min styrka att jag talet då. Men sen är det också det här som vi pratade lite innan till kreativitet. Det är många som har dyslektiker som måste vara kreativa. Hur kan jag kringgå den här papperskrivandet och hur kan jag lösa det här problemet? Så kreativiteten tror jag är en styrka hos mig och många andra som man måste jobba med. Så kan man utveckla den ännu mer.
Nu tänkte vi snacka lite om dyslexipriset. För i år var ju vi poddvärdar vid prisutdelningen, och det var jättekul. Så berätta gärna lite om hur du fick idén att skapa dyslexipriset.
Jag tänker tillbaka lite på den läraren som sa till mig då, Herbert True som han heter, att Anders, du kanske har den här dyslexi. Och han gjorde det här, han var ju lärare och jobbade på en skola, och sen så hjälpte han mig på sin fritid, och vi träffades på kvällarna och han gjorde utredningen, och sen började han lära mig och jobbade med mig. Och jag tänkte tillbaka på honom många gånger, att han var min hjälte på något sätt. Han fick mig att förstå mina egna svårigheter, och jag får sätta begrepp eller sätta förståelse för mig själv. Och jag tyckte att det fanns väldigt många priser ute. Det finns lärarpriser och olika. Men jag tyckte att det finns så många människor som gör så mycket för andra. Och jag tyckte att nu är det dags att försöka att hitta en lösning, hitta en form för ett pris för att lyfta upp dessa personer som gör någonting väldigt fantastiskt för någon annan. Eller för någon annan, en grupp eller någonting. Och då tyckte jag, nej, det här måste vi hitta på något sätt. Och då pratade jag med Dyslexiförbundet, och de, men Anders, det här är ju jättebra idé. Och på så sätt så föddes Dyslexipriset.
Kul.
Vem kan bli nominerad till Dyslexipriset, och hur går det till?
Det finns en hemsida som heter dyslexipriset.com. Där kan man nominera. Syftet med priset är ju precis som jag nämnde här, att den kanske en lärare eller en logoped eller någon som gör någonting extra förutom till sig själv eller till sina anhöriga. Det är snarare någon som gör någonting extra för andra, en grupp. Det kan vara, i det här året var det en forskare som har jobbat jättemycket om forskning inom dyslexi. Vi har haft en logoped, vi har haft olika, vi hade en lärare också vi har haft. Så att det finns olika kategorier, olika. Alla är välkomna. Men det syftet är att lyfta någon som har gjort något mycket för några andra. Inte för sig själv. Alltså man kan inte nominera sig själv, men att göra det här för någon annan. Och det finns de som har nominerat sig själv och tycker de är bra. Och jag tycker att de ska premieras också, då, för de gör ju en fantastisk insats. Men det är inte riktigt det som priset är tänkt för.
Nej, men det är en väldigt fin tanke att lyfta andra som gör något bra. Hur ser du på framtiden när det gäller dyslexi och andra diagnoser?
Ja, både positivt och negativt. Ja, AI till exempel ser ju många som är jättebra, positivt och allting också. Och inser att men det här kommer kunna hjälpa alla. Men jag tror också att man ska ha lite sådär, är det verkligen det? Och på vilket sätt kommer man kunna göra det? Och kan man tro på det olika? Så jag tror tekniskt sett så kommer det komma mer och mer tekniska lösningar som kan hjälpa. Samtidigt är det en svårighet där samhället kommer kräva mer och mer av varje person. Att allting ska gå fortare, det ska vara mer att läsa, det ska vara mer att lyssna. Alltså samhället går ju snart till liksom ultrafart här. Mm. Och det tror jag är svårt för de personer som har dyslexi eller andra typer av diagnoser. Att det kommer att bli tuffare och tuffare. Även om vi får mer och mer hjälpmedel och olika sätt att kunna hantera det. Så det är både positivt och lite sådär undrande, hur kommer det egentligen gå? Och sådär.
Men nu börjar det bli dags att runda av. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, jag tycker det är till exempel som ni gör bara med podden, att sprida information. Det är precis en sån sak som jag tycker är jätteviktigt och jättekul att ni gör. För att vi ska lyckas med den här sista frågan och se framåt, så är det att sprida kunskap. För med kunskap så kommer vi kunna komma långt, och med förståelse. Sen skulle jag vilja säga att styrkan i alla dessa, om man ska summera olika typer av hjälpmedel och dyslexipris, allting handlar egentligen om självförtroende. Och det är det jag tycker nog vi ska fundera på väldigt mycket. Hur kan vi stärka självförtroendet bland personer som har dyslexi eller andra diagnoser? Hur kan vi hjälpa med dem att de ska bli självgående och stärkas och bli starka i självförtroende? För det är då vi kan hantera problematik som vi stöter på.
Ja, det är jätteviktigt. Stort tack till dig, Anders, för att du har medverkat i podden idag. Och tack för allt du har delat med dig till oss och våra lyssnare.
Tack själva, och tack för att jag en gång fick för att vara med. Ja. Tack ska ni ha.
Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer om vem vi ska intervjua eller frågor, kontakta oss på hej@ftb.se eller på våra sociala medier. För att inte missa något avsnitt, följ Dysselpodden på Spotify. Och följ oss gärna på Instagram och TikTok, där vi heter Dysselpodden. Vi finns där poddar finns.